Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Thinking with Type i den andra reviderade och utökade upplagan. Är Ellen Luptons handbok och kritiska introduktion till typografi för designers, skribenter, redaktörer och studenter. Boken behandlar typografi som en central del av visuell kommunikation, inte som enbart dekor eller ett val av typsnitt. Lupton förklarar hur bokstäver, ord och textblock får form, rytm och hierarki och hur dessa beslut påverkar vad läsaren ser, förstår och faktiskt orkar läsa. Strukturen bygger på tre huvudområden, letters, text och grid, från detaljen i en enskild bokstav till sidans eller skärmens hela organisation. Den andra upplagan utvidgar materialet med bland annat frågor om format, licenser, stilmallar, siffror, kapitäler, bildtexter och kombinationer av typsnitt. Med visuella exempel, övningar och tydliga demonstrationer förenar boken typografins historia med praktiskt arbete. Syftet är inte att föreskriva en enda stil, utan att ge läsaren ett språk och en metod för att fatta medvetna beslut om typografi. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bokstavsformen visar att ett typsnitt är ett system, inte en ytlig stil. I avsnittet om bokstäver utgår Lupton från att typografi börjar med att se hur en bokstav faktiskt är byggd. Hon behandlar anatomi, proportioner, kontrast mellan tunna och tjocka streck, x-höjd, seriffer och olika sätt att avsluta former. Poängen är praktisk. Två typsnitt kan vid första blicken verka likna varandra, men deras konstruktion skapar olika rytm, ton och läsbarhet när de används i ord och längre text. Därför räcker det inte att välja en font för att den känns modern, klassisk eller personlig. Boken placerar också typsnitt i historiska och tekniska sammanhang. Klassificeringar kan hjälpa läsaren att skilja exempelvis humanistiska, övergångs- och moderna former åt, men Lupton använder inte kategorierna som en stel regelbok. De blir istället verktyg för att förstå varför vissa former associeras med vissa traditioner och varför de fungerar olika i en viss uppgift. Ett typsnitt är en familj av relaterade vikter, bredder och stilar och valet behöver göras utifrån textens funktion. Detta perspektiv är relevant även för svenska läsare. Å, Ä och Ö samt skillnader mellan versaler och gemener måste fungera naturligt i det valda typsnittet. Luptons metod leder till en enkel men krävande fråga, inte vilket typsnitt som är snyggast, utan vilket system som gör innehållet tydligt och trovärdigt. För det andra, kärning, spärrning och radavstånd styr textens rytm och läsbarhet. Lupton skiljer noga mellan de typografiska justeringar som ofta blandas ihop. Kärning handlar om avståndet mellan särskilda bokstavspar, där formen hos exempelvis V och A kan kräva en optisk korrigering. Spärrning eller tracking förändrar istället avståndet mer jämnt över en större grupp bokstäver. Radavståndet avgör hur tätt raderna ligger i ett stycke. Var och en av dessa inställningar påverkar läsningen på olika nivåer och boken visar varför teknisk standardinställning sällan är samma sak som ett färdigt typografiskt beslut. En central princip är att ögat läser ordformer och rader, inte isolerade tecken. För tättsatt text kan bli mörk, kompakt och svår att avkoda. För glest satt text gör att ordens sammanhang löses upp och att läsaren får svårt att följa en rad. Radavståndet måste samtidigt relatera till grad, radlängd och typsnittets proportioner. Det finns alltså ingen universell siffra som alltid ger god läsbarhet. Luptons behandling av dessa frågor gör typografi till ett arbete med optik och uppmärksamhet. En rubrik kan tåla andra, mer koncentrerade eller uttrycksfulla avstånd än en brödtext. En skylt, en bok och en svensk myndighetswebbplats ställer också olika krav. Boken betonar därmed att finjustering inte är en kosmetisk slutpunkt utan en del av hur budskapet görs tillgängligt. För det tredje, textens hierarki gör innehåll möjligt att skanna, förstå och använda. I avsnittet om text flyttar Thinking with Type fokus från enskilda bokstäver till läsarens väg genom ett dokument. Lupton behandlar stycken, rubriker, mellanrubriker, listor, bildtexter och andra nivåer som tillsammans skapar hierarki. Hierarki betyder här inte bara att vissa ord görs större. Den uppstår genom samverkan mellan storlek, vikt, placering, indrag, mellanrum, färg och återkommande regler. När dessa signaler är tydliga kan läsaren snabbt orientera sig, skilja huvudbudskap från stödmaterial och välja var läsningen ska börja. Boken visar också att god textkomposition behöver respektera innehållets struktur. En rubrik ska inte enbart dra till sig blickar, utan också tala om vilken information som följer. Ett nytt stycke behöver markeras konsekvent, antingen med indrag eller med mellanrum, så att sidan inte sänder dubbla eller motstridiga signaler. Bildtexter och noter är mindre i storlek, men kan vara centrala för förståelsen och behöver därför få en tydlig plats i systemet. Det här är särskilt användbart i informationsrika miljöer, från rapporter och kursmaterial till nyhetssajter och kommunal information. Lupton framställer läsbarhet som mer än frågan om ett lättläst typsnitt. Läsbarhet beror på hur texten delas upp, hur raderna formas och hur hierarkin hjälper läsaren att hålla samman informationen. Typografens uppgift blir därför redaktionell såväl som visuell. För det fjärde, rutnätet skapar ordning men lämnar utrymme för medvetna avvikelser. Bokens tredje huvuddel behandlar rutnätet som ett sätt att organisera information på en sida eller skärm. Lupton beskriver marginaler, kolumner, moduler och andra återkommande mått som delar av ett system. Rutnätets funktion är inte att göra varje layout likadan. Det gör relationerna mellan element begripliga så att text, bilder, rubriker och tomrum kan samspela utan att konkurrera om uppmärksamheten. Läsaren märker ofta resultatet som klarhet snarare än som ett synligt rutnät. Ett enkelt kolumnsystem kan vara tillräckligt för en artikel eller en affis, medan ett mer modulärt system passar publikationer med många återkommande innehållstyper. Lupton visar varför konsekvens sparar arbete över tid. När principerna är bestämda behöver formgivaren inte börja från noll på varje sida, och mottagaren lär sig snabbare hur informationen är ordnad. Detta är lika relevant för trycksaker som för digitala gränssnitt, även om formatens tekniska villkor skiljer sig åt. Samtidigt är boken inte en hyllning till mekanisk regelbundenhet. Ett objekt kan med avsikt bryta en kolumn, överlappa en gräns eller få en oväntad placering om avvikelsen förtydligar en prioritering eller skapar önskad spänning. Regeln måste först vara begriplig för att brottet ska få effekt. Rutnätet blir därmed ett redskap för både disciplin och experiment, inte en begränsning av uttrycket. Slutligen, typografiska regler behöver förstås innan de kan brytas med precision. En av Thinking with Types tydligaste styrkor är balansen mellan grundregler och kritisk prövning. Lupton lär ut etablerade principer om kontrast, balans, justering, läsbarhet och konsekvens, men hon presenterar dem inte som tidlösa förbud. Historiska och samtida exempel används för att visa att typografi alltid formas av teknik, kultur, medium och avsikt. Ett uttryck som skulle vara olämpligt i en lång brödtext kan vara helt rimligt i en affis eller en experimentell publikation. Det avgörande är att formgivaren kan förklara vad ett beslut gör. Att blanda typsnitt kan exempelvis skapa användbar kontrast mellan rubrik och brödtext. Men blir svagt om skillnaden saknar funktion eller om flera konkurrerande stilar används utan tydlig hierarki. På samma sätt kan asymmetri. Tät sättning eller oväntad justering användas för att skapa energi, men riskerar att försämra orienteringen om läsaren inte längre ser vad som hör ihop. Bokens övningar och visuella jämförelser gör detta synsätt handfast. Läsaren tränas i att se följderna av små förändringar istället för att memorera en lista med rätt och fel. Den andra reviderade upplagan tar dessutom upp praktiska frågor kring digital typografi som formatlicenser och stilmallar. Därmed kopplas det estetiska omdömet till verkliga arbetsflöden. Typografisk frihet framställs inte som spontan god smak utan som resultatet av kunskap, observation och ett medvetet syfte. Sammanfattningsvis, Thinking with Type passar särskilt väl för den som behöver arbeta med ord i visuella sammanhang men inte vill nöja sig med att välja ett typsnitt på känsla. Grafiska formgivare och designstudenter får en grund i bokstavsform, textbehandling och rutnät. Skribenter, redaktörer och kommunikatörer får samtidigt ett mer precist sätt att bedöma hur innehåll prioriteras och läses. Boken är också användbar för personer som producerar rapporter, undervisningsmaterial, tidskrifter, webbmaterial eller identiteter. Där typografin behöver fungera konsekvent över många sidor och situationer. Den praktiska nyttan ligger i att Lupton kopplar termer som kärning, spärrning, kapitäler, radavstånd och kolumner till synliga konsekvenser. Läsaren får inte bara veta vad begreppen betyder utan varför de påverkar rytm, hierarki och tillgänglighet. Det gör boken användbar både som introduktion och som uppslagsbok under ett pågående projekt. Jämfört med mer renodlade typografihistorier är Thinking with Type mer direkt inriktad på formgivningsbeslut. Jämfört med snäva programmanualer är den mindre bunden till en viss programvara och mer inriktad på principer som kan användas i tryck och digitala format. Det som särskiljer den är kombinationen av visuellt skarpa exempel, kritiskt resonemang och praktiska övningar. Lupton visar att typografi är ett system för att göra språk synligt, ordnat och meningsfullt och att god form kräver både teknisk noggrannhet och redaktionellt omdöme. Om du vill stödja Ellen Lupton, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!